Texten idag, den kan ni nästan utan till. Det är texten om den barmhärtige samarien. Och den hämtar vi från Lukas 10:23-37. Sen vände han sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarar Jesus: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slit av honom kläderna och misshandlade honom. Och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde bort honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom, och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tyckte du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visar honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Nu ska vi ha en liten gallupundersökning. Hur många här inne har någon gång varit med och dramatiserat den här berättelsen om den barmhärtige samarien? Får jag se? Ja, det är nog rätt många. Får jag höra, är det någon som aldrig har hört den här berättelsen? Nej. Det här är nog en av de mest kända berättelserna, på att säga det och Daniel i lejongruppen. Det finns några sådana här klassiska berättelser man brukar ha i söndagsskolan och på scouter och alla sådana samlingar. Och den texten ska vi fundera på idag. Jag tänker, den här bilden, jag hittar inte riktigt den jag ville ha, för att på bilden är det en häst och ingen åsna, men vi får ta det. Och tycker ni att det blir för långrandigt, så kan ni i alla fall titta på bilden och fantisera och försvinna in i den istället. Men vi har ett scenario, vi har en rollbesättning här. Vi har rövaren i berättelsen. Och vi kommer egentligen in efter att han har, ska vi säga, utfört, eller de har utfört sitt jobb. Och i de dramatiseringar jag har varit med, då har ofta de här rövarna fått en väldigt framträdande och spännande roll, kan jag säga. Men sen är frågan, vem är huvudpersonen? Är det den som har blivit slagen? Eller är det samarien? Sen har vi 2 figurer som snabbt brukar försvinna bort och som vi ser lite föraktfullt på. Och det är leviten och prästen. Och sen har vi ytterligare en, värdshusvärden. Nu ska vi grubbla lite på det här. De här personerna i berättelsen. Jag ber om ursäkt, det kanske blir en lite längre predikan än normalt, men jag har haft ledigt länge, så jag tar igen här nu. Men i vilket fall som helst, för mig blir det så tydligt att jag kan faktiskt vara vem som helst i den här berättelsen. Oavsett vem. Olika perioder i livet. Jag kan vara rövaren. Rövaren. Ja, men jag har väl inte slagit någon. Men jag kan faktiskt identifiera mig med den. Tungan. Jag kan säga saker. Jag kan göra saker som sårar en annan människa oerhört mycket. I Jakobs brev så står det: ett ord som går över ens läppar kan verka betydelselöst, men med hjälp av det kan man göra eller förgöra nästan vad som helst. En enda gnista kan sätta igång en skogsbrand, och det behövs bara ett oförsiktigt eller felvalt ord för att ställa till samma skada. Våra ord kan lägga världen öde, vända fred och harmoni i krig och kaos, förstöra en människas goda rykte, sätta hela världen i brand och gå upp i rök med den. Rövaren kan vara du och jag. Vår tunga, våra ord, vårt sätt att bemöta kan ibland skada lika mycket som kanske en våldshandling. Frågan är om det finns saker och händelser i mitt liv som jag behöver be om förlåtelse för. Det kan faktiskt vara värt att reflektera över det. Vi går vidare. Offret, den som har blivit utsatt. Det kanske är så att du och jag inte har blivit fysiskt slagna. Men i perioder i livet så kan vi vara oerhört beroende av andras hjälp. Och svårast att ta emot hjälp, det är nog för oss, för dem som normalt sett är hjälpare, som är starka och som normalt sett bär andra. De personerna, eller vi är inte vana att ta emot hjälp. Men så händer något. Om vi mot förmodan skulle behöva hjälp, är vi villiga att ta emot den hjälpen vi får då? Och är jag villig att ta emot hjälp från vem som helst? Och hur som helst? Eller är det så att jag i förväg har bestämt vem jag vill ha hjälp av eller från? Jag vet inte om du någon gång känt det som om Gud har tystnat. Att han har slutat lyssna. Du försöker på allt sätt försöka få kontakt, känna något. Du kanske försöker hitta en predikant som det händer saker kring. Du läser böcker av kända andliga profiler. Du försöker boka en tid hos någon from andlig profil. Karismatisk kristen. Precis som vi kanske skulle kunna tänka oss att den här slagne mannen, den han helst av allt skulle vilja ha hjälp av, ja, det är ju prästen eller leviten. Inte vill han ha hjälp av en samarier. Man vet ju hur sådana är för allt sina dagar. Men tänk om det är så att Gud använder den som du inte ens har tänkt på. Någon som faktiskt inte är legitimerad hjälpare. Har vi bestämt omedvetet på vilket sätt Gud ska gripa in och visa sin storhet och kärlek? Det finns en berättelse, jag vet att flera har, jag har använt den förut, men jag tänker använda den igen. Det kanske bara den här du kommer ihåg av den här predikan, men då är det bra. Då är det helt okej. Repetition är väl kunskapens moder, heter det. En from man som levde efter Guds vilja bodde i en liten dal. En dag kom ett enormt regnväder som översvämmade hela dalen, och mannen fick fly upp på sitt hustak för att inte bli dränkt. Hela tiden var han dock övertygad om att Gud skulle hjälpa honom. Efter ett tag när vattnet stod honom upp till midjan så kom en räddningsbåt som erbjöd sig att hjälpa mannen. Han avvisade den och sa: jag litar helt på Gud Och jag kommer att be och tro på att han tar hand om mig. Så båten åkte iväg. Och efter ett tag när vattnet stod mannen upp till halsen kom ytterligare en räddningsbåt som mannen avvisar med att återigen säga: jag litar helt på Gud och kommer att be och tro på att han tar hand om mig. Det fortsatte att regna. Och till slut var vattnet så högt att bara munnen och näsan stack upp över vattnet så att mannen precis kunde andas. Då kom den helikopter som skickat ner en räddningsstege och skrek: kom upp, vi för dig i säkerhet. Nej, sa mannen precis som de andra gångerna. Jag litar helt på Gud och kommer att be och tro på att han tar hand om mig. Helikoptern flög iväg samtidigt som det fortsatte att regna. Till slut var vattnet så högt att mannen drunknade. Han kom till himlen och fick där tillfälle att möta Gud. Mannen satte sig framför Gud och sa: jag hade så stark tro på dig. Jag bad ofta, följde din vilja jämt. Jag förstår inte varför du inte räddade mig. Gud kliade sig i huvudet och så svarade han: jag förstår inte heller. Jag skickar ju 2 räddningsbåtar och 1 helikopter. Gud vill använda dig och mig. Och Gud använder den som kan och vill. Gud är fysisk. Gud blev människa. Ibland så pratar man om något som heter gnosticism. Det här som är: kroppen är inget viktigt. Det är själen som är det viktiga. Men Gud behöver våra händer och fötter. Eller rättare sagt, Gud vill använda oss som händer och fötter. Och när livet känns tungt och svårt på olika sätt, kan vi förvänta oss eller kan vi ta emot Guds hjälp på oväntat sätt? Vi vet inte, men vi kan kanske ana att den slagne mannen var jude. Och då hör det till saken att då tycker man inte om samarier. Då hade ju prästen och leviten varit mycket, mycket, mycket bättre. De var högt ansedda. Men i alla fall när man gör de här dramatiseringarna, då blir det ofta så att man ser med lite förakt på den här leviten och prästen. Men Gud älskar dem också. Och kanske vi behöver göra det också. Det finns en klok man som jag gärna och ofta läser. Han heter Tom Wright. Han är anglikansk präst. Han har skrivit så här: tyckte dessa 2 förbipasserande kyrkans representanter att de var för fina för att hjälpa den skadade mannen? Nej, båda lydde under strikta reningsföreskrifter. Kanske de var på väg till templet för tjänstgöring. Skulle de smutsa ner sig, få någon annans blod på sig, så kunde de inte tjäna i templet. Lyssna, de lydde lagen när de gick förbi den behövande. Det är just detta missbruk av lagen som Jesus konfronterar. När den rätta läran, ortodoxin, blir viktigare än kärleken. Som god lutheran betonar vi läran. Men utan kärlekens handlingar blir vi, du och jag, vår tids präster och leviter. Ortodoxin säger att den rätta tron är avgörande. Hade Jesus prioriterat att skapa rättroende judar, då hade han startat en rabbinskola, gett ut skrifter. Har ni tänkt på att nästan alltid går människor funderande bort från Jesus? En del är glada och lyckliga för att de blivit vidrörda, helade. Men de har sällan koll rent teologiskt på vad som har hänt. Och liknelserna har just den poängen. Att sätta igång en process som leder till inte främst renlärig tro, utan ett mer gudalikt, kärleksfullt handlande. Så långt herr Wright. Vet ni, ibland så kan det vara väldigt enkelt att säga: ja, men jag ber för dig. Det är inte många ord. Och så har vi kommit undan på något sätt. Det är ju fromt och fint. Och bara så det är sagt, det är klart vi ska be. Sluta inte be. Det är inte det jag säger nu. Men kanske är det så att bön och handling, när det kopplas ihop, att det är då det verkligen händer någonting. Det kanske då Guds rike tar plats ibland oss. Återigen, Jesus, Gud blev människa. Kött och blod. Jesus fysiskt rörde vid människor. Han inte bara välsignade barnen på avstånd. Han tog upp barnen i knät och omfamnade dem. Vi behöver be. Men som också Jakob beskriver, vi behöver handla. Så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Vi lämnar leviten och prästen. Och så går vi till Samarien. Till vår hjälte. Ni vet det här ordet samarit som det hette förr. Förr så pratade man om vägsamariter. Sådana som åkte runt och hjälpte till om någon olycka hade hänt. Min mormor var hemsamarit. Hon åkte runt och hjälpte människor med både ge sprutor men hjälpte till att städa och sådana här saker. En hjälpare helt enkelt. Så att den här bibliska figuren har fått väldigt många andra, ska vi säga, avknoppningar. Nåväl, den här Samarien. Men varför var det så jobbigt att det var en samarier nu då? Mitt upp i alltihop det här. Och det här, det går tillbaka långt. Det är från den tid då det fanns babyloniska fångenskapen och assyrierna hade ockuperat Israel eller det heliga landet. Det var alltså en konflikt mellan judar och samarier. Och den började egentligen när samarierna, eller när judarna kom tillbaka från den babyloniska fångenskapen. Det hade funnits judar kvar nämligen som överlevt den här invasionen. Och de här som hade överlevt och fanns kvar, de erbjöd sin hjälp till de som återvände. Men dessvärre ansåg sig de återvändande finare. De som hade blivit kvar, de hade gift sig och fått barn med andra folkslag. Och de återinvandrande judarna ansåg att samarierna var religiöst orena. Och det blev ytterligare en konflikt när judarna ville bygga upp templet igen. Och det slutade med att samarierna utövade en variant av judendom. Det utgick från de fem Moseböckerna, men inte profeterna. Och samariernas heliga berg, det blev Gerizim. Och judarna, de tyckte att samarierna trodde och bad, tillbad fel. Alltså var samarierna orena. Så var det. Vi kan väl känna igen oss kanske i olika fraktioner av kristenheten. Man tycker olika om varandra därför att man uttrycker sig på lite olika sätt. Så, den här judiska lagexperten nu då som kom till Jesus. Så för honom var det ju helt självklart att samarien var det absolut det sista man både kunde vänta sig något gott av och bli hjälpt av. Och hela hans attityd präglades av att älska vem som helst men inte en samarier. Och så kommer den här samarien ridande och ser den här skadade människan. Stannar och hjälper. Ja, han stannar och ser till att det blir första hjälpen. Och så tar han med sig mannen och vårdar honom. Men han ser till att den slagne får adekvat vård. Den här samarien ser till och tar reda på vad som behövs. Och så ser han till att skaffa den hjälp som behövs. Och i det här fallet är det ett värdshus. Och han betalar för att någon annan ska ta hand om den här personen. Samarien släpper inte där, utan han följer upp och ser till att inget faller mellan stolarna. Vem är det som behöver din hjälp? Det kanske är en granne, en bekant, en asylsökande, en tiggare. Fundera. Men tänk på en sak. Det är inte alltid du som behöver vårda. Ditt ansvar kanske är att se till att den försvarslöse får rätt vård. Får rätt omsorg. Att det är det som är ditt uppdrag. Vi ska bara ta en kort fundering kring värdshusvärden också. Han fick inte vara med på bild han heller. Men vi får tänka oss honom. Om du har identifierat ett problem, vem är det då som ska lösa det? Finns det någon som kan behöva få vara behjälplig? Det kan vara så att du är den första kontakten, men att du sen lotsar vidare. Det kan ju faktiskt bli så att du inte får äran. Jag är ledsen. Utan det är den som du har skickat personen till som får äran. Men då får det väl vara så då, tänker jag. Och att Jesus använde en samarier, det skavde nog rejält. Men nu är det inte slut med det. Och jag tror att själva kärnan kommer först och sist. Vers 36 så stod det så här. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Jesus frågar inte vem samariens nästa var. Det här handlar ur, det är ur den slagnes mannens perspektiv. Det är inte ur hjältens perspektiv. Det är inte tiggaren utanför Hemköp som är min nästa. Det är jag som är hans eller hennes nästa. Klura lite grann på det perspektivet. Fundera vad det kan innebära om man vänder på det. Alltså du, det är inte jag som är hjälten. Kanske inte den som sitter där heller, men i alla fall fundera och vända på det där perspektivet. Och så var frågan, vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarade, den som visar honom barmhärtighet. Då svarade Jesus, gå du och gör som han. Perspektivet ligger hos den andra. Inte på mig. Jag är snabb och fokuserar på subjektet i berättelsen. Lägg märke till att den skriftlärde inte tog samarien i sin mun, utan han sa den som visade barmhärtighet. Han klarar inte av riktigt att uttala det här samarien. I vilket fall som helst, den här, om vi nu tror att det är en jude som blev nedslagen och omplåstrad, det är utmanande att en samarie hjälper en jude. Och så kan man ju liksom gå igång på det där. Tänk att samarien älskar sin nästa som låg slagen vid vägkanten. Så där borde alla samarier agera, min sann. Istället för att hata judar. Istället att förskjuta fokus. Det är otroligt enkelt att lägga över saker och ting. Men vad är det Jesus frågar på slutet? Vem är den överfallne mannens nästa? Inte samariens nästa, utan vilken person är den juden ska älska som sig själv? Jag vet inte vem som är samarier i ditt liv, men det är den du ska älska. Den laglärde vill inte uttala namnet. Han är defensiv. Och här har vi vändningen i liknelsen. Tanken som åhörarna fick gå hem med. En del uppmuntrade, en del oroade. Men säkert ingen oberörd. Konklusionen är: kärleken är viktigare än renlärigheten. En kritik som Jesus ger de religiösa ledarna flera gånger i evangelierna är att de sätter lagen, de religiösa bestämmelserna, före kärleken. De var bokstavstroende. Men Jesus sätter behoven före reglerna. Demonstrativt. Gång på gång. Jesus kallades väldigt många saker. Men renlärig finns ingenstans att någon överhuvudtaget kallade Jesus. Tvärtom, man ifrågasatte hans beteende. Jesus sorterar inte ut de älskvärda och önskvärda. Därför att Gud sorterar inte. Gud älskar. Och när läran betonas på bekostnad av kärlekens handlingar så blir vår värld mindre och mindre. Den blir trängre och trängre. Det blir färre och färre som passar in i den mallen. Men när Guds kärlek får bli drivkraften, då blir världen större och större. Vad var det Jesus svarade? Och nu är det sista. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv.